lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till första kungabok kapitel 5 där Salomo gör ett handelsavtal med Hiram, kungen i Tyrus. Och dessutom mönstrar han 30 000 arbetare från Israel att hjälpa till i Libanon. Tyrus var ju den stora handels- och sjöfartsstaden i Fenicien. Och kung Hiram den förstes tid betecknas som Tyrus guldålder. Första kungabok kapitel 5 och vers 1. Och Hiram, kungen i Tyrus, sände sina tjänare till Salomo sedan han hade fått höra att denne hade blivit smord till kung efter sin fader. Ty Hiram hade alltid varit Davids vän. Allt det som kung Hiram nu kommer att göra, det gör han inte på grund av Salomo, men på grund av sitt djupa och varma vänskap med sin vän David. Vänskapet mellan kung Hiram och kung David var välkänt. Verserna 2 till och med 4. Och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: Du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla håll. Ingen motståndare finns och ingen olycka är på färde. Kära vän, endast Gud kan skänka fred på jorden. Och endast Gud kan skänka frid i ett människohjärta. Och är det något vår värld behöver idag så är det frid. Och i Matteus kapitel 11, vers 28 inbjuder Jesus och säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Endast Gud kan ge oss denna vila och frid. Här i första kungabok 5 läser vi nu om hur Gud hade givit Salomo vila från krig och fiender, eller som han själv uttrycker det, ro på alla håll, ingen motståndare, ingen olycka på färde. Och vi läser vidare i vers 5. Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, så som Herren talade till min fader David när han sade: Din son, den som jag skall sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt mitt namn. Även om det var David som var den som kom på tanken att bygga templet, så fick han inte lov att bygga templet på grund av att han var en krigsman och utgjutit så mycket blod. Och det är viktigt att lägga märke till att skriften betraktar aldrig templet som ett hus där Gud skulle bo. Och när Salomo ber i samband med templets invigning så gjorde han det helt klart att Gud inte bodde i detta hus av sten som han låtit bygga. I andra krönikerbok 6:18 läser vi: Men kan då Gud verkligen bo på jorden bland människorna? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Om du tänker dig templet som ett hus i vilket Gud skulle bo, så har du missat hela poängen. Templet var en mötesplats för människan och en dörr in till Gud genom offren som frambars. Ge därför akt på tanken bakom byggandet av templet. Lägg sedan märke till templets konstruktion och karaktär. Det är mycket viktigt. David var den som kom på tanken att bygga ett tempel. Men Gud ville alltså inte låta David bygga templet. I första krönikerbok 28:1-3 får vi en del av bakgrunden. Och David samlade i Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna och häravdelningarnas hövitsmän, dem som var i kungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och tillsyningsmännen över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap. Likaså hovmännen och hjältarna och alla tappra soldater. Och kung David steg upp från sin plats och sade: Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall. Och jag hade skaffat förråd till byggnadsverket, men Gud sade till mig: Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du är en krigsman och har utgjutit blod. Huset skulle inte vara en plats där Gud skulle bo, men en plats där arken förvarades och en Guds fotapall. David hade tänkt bygga templet, och de anvisningar eller den modell efter vilken templet blev byggt gavs också till David och inte till Salomo. I första krönikerbok 28:19 står det: Om allt sammans, sade David, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand om allt som ska utföras enligt mönsterbilden. Så anvisningarna blev givna till David, även om han inte fick lov att själv bygga det. Men han gav uppdraget och ritningarna till sin son Salomo. Vi läser vidare i första krönikerbok 28, vers 10 och 12. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne rörande förgårdarna till Herrens hus och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. David började alltså att samla byggnadsmaterial till templet som vi ser av första krönikebok 29:2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn, och trä till det som skall vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Så det var David som önskade bygga ett tempel, och Gud gav honom mycket klara anvisningar hur det skulle byggas. Men det blev Davids son Salomo som byggde det. Och vi återvänder till första konungabok och läser i kapitel 5, vers 8 och 9. Och Hiram sände bud till Salomo och lät säga: Jag har hört det budskap du har sänt mig. Jag vill göra allt vad du begär i fråga om cederträ och cypressträ. Mina tjänare ska föra virket från Libanon ned till havet, och jag ska låta lägga det i flottar på havet och föra det till det ställe som du anvisar mig och lossa det där. Men du må själv avhämta det. Du åter ska göra vad jag begär, nämligen förse mitt hus med livsmedel. Och i tillägg till arbetarna som Tyrus kung hade, så anställde Salomo en mängd israeliter som sändes till Libanon. Vi läser vers 13 till och med 15. Och kung Salomo kallade samman arbetsfolk från hela Israel. Och arbetsfolket utgjorde 30 000 man. Dessa sände han till Libanon, 10 000 i varje månad i skift, så att det var en månad på Libanon och två månader hemma. Och Adoniram hade tillsyn över de allmänna arbetena, och Salomo hade 70 000 män som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen. Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 6, som handlar om att Salomo bygger templet. David hade alltså av Gud fått en uppenbarelse om hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, tillsammans med allt silver, guld och alla ädelstenar han samlat. Och tempelbygget, det var ett stort projekt. 180 000 man utom arbetsledarna. Det är en stor byggnadsfirma. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 6 i första kungabok, ser vi att tabernaklets enkelhet går förlorad. Och det går steg för steg mot ett andligt förfall som vi ska se. Vi läser i första kungabok kapitel 6 och vers 2. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Även om templet bara var två gånger så stort som tabernaklet, så var det tre gånger så högt. Och fullt av utsmyckningar och invändigt klätt med guld. Det var som en juvel. Salomos tempel var relativt litet i förhållande till Zerubabels tempel, som blev byggt av judarna som återvände från fångenskapet i Babel. Men Zerubabels tempel kunde ändå inte mäta sig med Salomos tempel i utformning och prakt. En diamant är mindre än en höstack, men diamanten är ändå mycket mera värdefull, och det var sant när det gällde Salomos tempel. Verserna 3 till och med 7. Förhuset framför tempelsalen var 20 alnar långt, framför husets kortsida, och 10 alnar brett, där det låg framför huset. Och han gjorde fönster på huset, slutna fönster med bjälkarna. Och runt om huset utmed dess vägg uppförde han en ytterbyggnad som gick runt om husets väggar, både ut med tempelsalen och ut med koret. Och i den gjorde han sidokamrar runt om. Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var 5 alnar bred. Den mellersta 6 alnar bred och den tredje 7 alnar bred. Ty han hade gjort avsatser på huset utvändigt runt om för att inte behöva göra fästhål i husets väggar. Och när huset uppfördes byggdes det av sten som hade blivit färdighuggen vid stenbrottet. Man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Det är ett otroligt byggnadsverk som alltså sysselsätter 180,000 man förutom arbetsledarna plus alla de som arbetade för kung Hiram i Tyrus. Grunden till templet, det lades i huggen sten och själva byggnaden uppfördes också i huggen sten. Templet byggdes av sten, men man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid templet när det byggdes. Väggar och tak kläddes med cederträ. Till golvet användes däremot cypressträ och det hela överdrogs med guld. Både i det heliga och det allra heligaste så var väggarna prydda med snidade bilder av keruber och palmer och blomsterband. Och när Nebukadnessar intog Jerusalem år 597 före Kristus blev alltså detta tempel förstört och kärlen i templet blev förda till avgudstemplet i Babel, som det står om i Andra krönikebok 36. I Salomos tempel fanns två mycket imponerande pelare och vi ska senare se närmare på pelarnas betydelse. När vi jämför templet med tabernaklet så var tabernaklet mycket enklare, för att inte säga underlägset, i förhållande till det praktfulla och utsmyckade templet. Och då tänker jag inte bara i naturlig materiell kvalitet, men också templets egenart när det gäller det som templet karakteriserade. Först och främst, templet var komplicerat. Tabernaklets enkelhet var förlorad. Och här vill jag påminna om att i det nya testamentet så blir templet ställt åt sidan. Och istället så blir just tabernaklet använt som åskådningsmaterial i undervisningen. Det ska vi komma ihåg. Så det som skett är alltså att templet har blivit komplicerat, avancerat och imponerande för ögat. Och här ligger en andlig lärdom och en varning för oss. Vi som lever i en tid då man är mera upptagen av metoder än av Guds ord. Kyrkor och församlingar översvämmas av program och aktiviteter. Och den avvägen, den har två spår. Där det ena leder till ortodoxi, ritual och processioner för att imponera. Men alla vägar har ju två diken. Och det motsatta diket, det leder till suggestion, där man försöker fånga människorna genom rent själisk påverkan. Men när Herren talar om sin ande och sin kraft, då är det inte suggestion han talar om i Sakarja 4:6, där han säger: inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Salomos tempel var mycket mer imponerande än tabernaklet, tälthelgedomen som Israels barn bar med sig under ökenvandringen. Men när Hebreerbrevets 8:e och 9:e kapitel undervisar om gudstjänsten, talar den aldrig om templet, men om tältet. och Salomos tempel blev förstört när Nebukadnessar intog Jerusalem. Så byggdes Zerubabels tempel, men också detta tempel skadades svårt då fältherren Pompejus erövrade Jerusalem år 63 före Kristus. Och så byggdes Herodes den stores tempel, som egentligen var en restaurering och ombyggnad av Zerubabels tempel. Och detta Herodes den stores tempel var alltså det tempel som var i Jerusalem på Jesu tid. Och templet pekade fram emot Herren Jesus Kristus. I Johannes kapitel 2, vers 19. Sa Jesus: bryt ned detta tempel så ska jag resa upp det på tre dagar. Och då talade han inte om Herodes den stores tempel, men om sin kropp. Och judarna svarade: i 46 år har man byggt på detta tempel och du skulle resa upp det på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp, säger Johannes evangeliets andra kapitel. När det gäller första konungabok kapitel 6 så innehåller det så många mått och beskrivningar att jag väljer att inte läsa allt sammans. Men jag nämner bara vers 22. Alltså överdrog han hela huset med guld, tills hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog också med guld hela det altare som tillhörde koret. Och vers 30. Och husets golv överdrog han med guld, både i det inre rummet och i det yttre. Och så till sist verserna 37 och 38. I det fjärde året blev grunden lagd till Herrens hus i månaden Siv, och i det elfte året i månaden Bul, det är den åttonde månaden, var huset till alla delar färdigt, just så som det skulle vara. Han byggde alltså på det i sju år. Vi repeterar. David var mannen efter Guds hjärta, och det var David som av Gud hade fått en uppenbarelse hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, tillsammans med allt silver, guld och allt annat byggmaterial som David hade samlat. Så när Salomo bygger templet fullför han det som han så ofta hört sin fader David tala om och som han visste även var förberett genom allt det material David samlat. Och Salomo visste att han var den som kom att få äran för att templet blev byggt. Salomo byggde ett tempel därför att David ville det. Och när vi kommer till nästa kapitel så kommer vi att upptäcka att huset Salomo byggde till sig själv, det var mer än dubbelt så stort som huset han byggde till Herren. Och det säger en hel del om Salomo. Låt oss meditera lite över det tills vi hörs igen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Thank you.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.